Girl, you'll be a woman soon.
Gullar du?
Ja, jag gullar. Hej!
Guten Morgen.
Guten Morgen. Här är det inte morgon. Och jag kan lova dig, det känns att det inte är morgon. För att det är så mycket som är när man flyttar. Ja, det är för mycket grejer det är.
Ja, men jag vill höra om det, för jag har ju helt och hållet missat det. Först säger vi välkomna till This is 40.
Ja!
Här är Karin Bastin.
Ja, och Isabel Martini. Hej på er, kära lyssnare.
Men vadå, berätta.
Vi kan ju börja med att säga att ni är så otroligt. Det finns ju nästan, alltså får du dåliga kommentarer? Jag tänker på det, för jag får bara så snälla kommentarer.
Alltså vi har världens bästa lyssnare, det är så härligt.
Ja, men det måste vi ju ha.
Ja, när man vaknar på morgonen, om man nu skulle vakna på dåligt humör, kan man bara öppna sin lilla så här DM-box.
Ja.
Så har man fått jättefina, trevliga kommentarer, det är så himla härligt.
Ja, och det som jag tycker är finast då, av alla, det är ju att de flesta säger att det känns som om vi är deras kompisar. Och då tycker
ja,
jag,
det är otroligt
det tycker jag känns så himla, för det är ju så man vill att det ska vara, eller hur?
Supermysigt, det ska vara kompiskänsla.
Ja, men förra veckan så hade vi ju lite, fick man ju ringa in och ställa frågor eller tycka saker.
What's the difference between MDMA and ecstasy? What's your thoughts on drugs and parenting? Call Isabel Monfrinis hotline now. We love to hear from you.
Har du fått några roliga kommentarer?
Ja, men jag tror det finns några roliga.
Vi lyssnar.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Du har ett nytt meddelande.
Issa, det är Henrik. Du, kan inte du be att Filip ringer mig? När ni anlämnar tillbaka högtryckstvätten som ni lånade så saknar jag ett munstycke. Så säg till Filip att ringa mig. Tja.
Du har inga fler nya meddelanden.
Ja.
Men det här är jätteallvarligt. Nej. Ja. Nej, men gud vad pinsamt. Vad jobbigt, det ska jag direkt berätta.
Men hörni, vi tycker att det är kul att ni ringer. Fortsätt ringa och fortsätt ställa frågor.
Ja, för att vi är ett team allihopa. Det är vi och ni liksom. Så det är roligt om ni kan vara liksom engagerade.
Det är vi och ni mot våra män.
Ja, eller mot alla vita privilegierade män. Förutom Lars.
Ja, förutom Lars, så är det verkligen. Ja.
Du vet, igår så när det inte gick, Lars bara så här, kan den ha kraschat? Och så hade det varit en som ringde.
Issa, det är Henrik.
Ja, det var det jag trodde. Jag trodde att det var så många som hade ringt så att den kraschade. Så roligt.
Men hur som helst, från det ena till det andra så håller jag ju på att, liksom vad man nu ska säga, skola in kan man väl kalla det för, eller?
Mm.
Det är ju ganska mycket att sätta sig in när man flyttar till ett annat land såklart.
Mm.
Eller tillbaka till det här landet. Som tur var så, jag måste säga att jag tycker verkligen att saker och ting verkligen funkar här.
Mm.
Och det gör det ju i USA också för våran del. Men det är ju också för att vi har så mycket hjälp där som man måste ha. För man förstår ju inte sig på reglerna.
Nej, gud nej.
Alltså förstår du? Alltså man vet ju inte ifall man gör fel med reglerna i Amerika.
För när du säger så här, det är så mycket nu, så är jag bara så här, oh my god, det är så mycket nu med alla så här skolpapper och alla jobbiga grejer ska fyllas i. Det är så jobbigt att vara förälder och så här, behöva hålla på med massa andra människor och deras liv och deras personnummer och deras olika informationer.
Precis, men det är ju USA specialister på. Alltså det är så mycket blanketter man ska hålla på med i Amerika.
Du, alltså fråga Henrik, igår låg jag höll på med blanketter i sängen fram till typ så 11 på kvällen.
Ja, och det tar, precis, och man är inte så van, jag vet inte hur du är, men jag får ju ont i handen. För man skriver ju nästan aldrig längre.
Och sen när man sitter på så här 20:e sidan så ser man ju att de kommer ju aldrig kunna läsa det här som jag skriver. För att
nej, men precis.
Man har så ful handstil. Man vill bara använda en emoji, man vill liksom inte skriva ord överhuvudtaget.
Nej, men exakt, exakt. Men här är det typ inga blanketter. De har ju till exempel, det visar sig att jag kanske har gjort fel. Jag har ju fått en sån här påminnelse om, vill du att de ska gå på fritids till exempel?
Ja.
Ja, men de började ju på fritids redan första dagen, de två små alltså.
Mm.
Efter skolan alltså. Men då idag när jag kom så här, måste jag skriva in någonting med den här påminnelsen? Alltså har jag gjort något fel då? Ja, det måste du nog göra. Mm. Alltså de kommer ju inte tappa, alltså de är ju, har ju sin plats här, men ja, du borde nog skriva in någonting ungefär. Du kan ju tänka dig det i USA, de hade ju inte tagit emot en enda unge om det inte fanns liksom, du vet, alla nummer, alla e-mail, vilket år hon är född, är hon allergisk, är hon, du vet.
Nej, men och tusen olika så här liabilities, hon kan halka utanför toaletten, det är inte vårat fel.
Allt sånt här är så mycket enklare. Och väldigt mycket killar är det här. Alltså som är då fritidsledare och ja, fritidsledare framförallt.
Mm. Det är ju bra.
Ja, alltså det är blandningen. Ganska, ja, ganska liksom snygga. Ja. Okej.
Det är sen varning på stan. Nu kommer mamma Isabel.
Nej då, men alltså det, så nu då är ju då de två små börjat då här på, och de två stora. Och det som är jobbigt är ju att, alltså om man ska säga någonting som är jobbigt fast som jag också gillar, det är att alla har olika tider. Mm. Förstår du? Du vet, när vi gick i skola i USA, då var det ju, alltså gick man på public school, då gick man liksom 8.06 till 2.37. Alltså så var det bara. Alltså det gjorde alla människor som gick i LAUSD.
Mm. Men vadå, hur har de i Sverige då?
Nej, alltså de har ju sovmorgon och sånt där.
Oj. Ja, gud, ja. Det kommer jag ihåg från när man var liten. Vissa dagar kunde man börja 10 liksom. Gud, vad sjukt.
Ja, precis. Nu, de börjar inte 10, men 9 börjar de ganska många dagar. Alltså, du vet, sådär. Mm. Och varje fredag börjar de 9, vilket är så jäkla trevligt.
Ja, det är helt perfekt ju.
Ja. Ja, för det är en stor skillnad på 8 och 9 tycker jag.
Ja, det är det verkligen. Ja, men särskilt alltså, flera som är så här, som har svårt att komma upp på morgonen.
Svårt.
Ja, men det är svårt. Jag tänkte på det. Jag tänkte på det idag. Jag bara, det är så taskigt att Issa alltid ska podda på eftermiddagen. Det måste vara jättejobbigt för henne att ha det framför sig hela dagen. För jag tycker det är skönt att ha det på morgonen. Sen kom jag på att det inte alls taskigt. För att du hade ju inte pallat att göra det tidigare morgoner.
Nej, jag tyckte det var jättejobbigt när du sa 10 och sånt där i somras. Mm. Och då var, det var ju också ganska bra för mig, för då låg ju alla andra och sov. Det var en ganska bra tid egentligen. Men, nej, men nu är det ju helt andra tider. Nu är det ju uppe med tuppen liksom. Men, och det är inte alls kul, det måste jag säga. Men det får man ju bara göra. Men det som är bra då är ju att de två stora, vi åker ju buss då till skolan varje dag. Idag då sa de två små så här, men vi vill inte att du ska följa med. Det är ändå bara femte dagen.
Vadå, sa Greta det?
Ja, Greta vill absolut inte.
Men det är klart du måste åka med på bussen. Vadå, hur gammal är Greta? Hon är typ 6 år gammal, hon kan inte åka själv.
Hon är 7.
Hon kan inte åka själv på bussen.
Nej, men det är klart hon inte åker själv, men jag ska ju berätta. Greta och Gösta och Oggi tar då bussen ihop, för Selma hade sovmorgon. Mm. Och sen går de av på Odenplan. Mm. Och sen så går de en bit tillsammans, och sen tar en höger och två vänster då. Och om det är både Selma och Åge, då tar två höger och två vänster. Mm. Ja, och sen går de 200 meter liksom.
Gud vad gulligt.
Ja, till skolan. Men det sjuka är ju också att det är så här, du vet, sen är det på onsdagar och fredagar i Göstas klass, då börjar de med idrott, då ska man lämna dem direkt i Vasaparken. Och sen så är det den tredje som, och du tänkte då, förstår du, för mig, alltså bara för att det är helt nytt också, jag kan liksom inte, jag får inte in den här organisationen.
Nej,
i min hjärna.
Inte jag heller.
Därför det är så mycket att hålla reda på, eftersom det inte är samma tider för folk. Har du sovmorgon imorgon? Hur då? När slutar du imorgon? Kan vi ses på stan då för att köpa gympakläder? Mm. Ja, du förstår. Mm.
Det är
för de stora rör sig ju helt själva. De är ju liksom, de tar ju bussen själv, de åker och skejtar själv, de åker och träffar, förstår du? De gör sitt egna liv, och det är man inte heller van vid. Nej, man är ju ganska van att man, nej. Och sen nu plötsligt vill inte ens de två små åka buss med mig. De tycker det är lite pinsamt. Så det går ju fort, ja. Liksom.
Ja. Vadå, de små tycker också att du är pinsamt? Usch.
Nej, men pinsam vet jag inte, men de tycker att det är roligare själv. Liksom. De känner sig lite stora. Liksom. Mm. Ja, och sen så har ju då de två stora, nu har de fått så här bankkort. Och du vet, alla har fått svenska mobilnummer, och det är liksom det ena efter det andra bara.
Gud vad sjukt. Ja, men det måste vara, jag förstår att det måste vara stressigt, men det måste också vara otroligt så här kul, nytt och spännande.
Ja, men det är det ju verkligen. Alltså än så länge är vi väldigt nöjda allihopa. Men sen får man ju säga så här, man måste ju se på barnen, måste jag ju säga att jag känner så här faser. Alltså du vet, men alltså typ Gösta var liksom, så förra veckan märkte jag att hon var väldigt liksom, vad ska man säga, Ja, arg typ när han kom hem.
Varför?
Kan man väl kalla det för. Och då förstod jag ju att det var liksom att han spände sig ju hela dagarna såklart. Mm. För han är ju den som också kan minst svenska ju. Mm. Så då har han liksom spänt sig hela dagen i skolan. Så när han väl kommer hem så är han ju, måste han liksom slappna av på något sätt. Och du vet ju, Gösta är ju inte sån överhuvudtaget annars. Alltså han gnäller ju aldrig för någonting.
Gubben.
Och då gick det inte att tala med honom heller. För att han var slängd i dörrar och liksom var så här,
gubben.
Ja men det var typ, det var typ så här, alltså jag tänkte så här, har han blivit typ slagen av någon? Mm. Eller liksom, alltså jag började tänka så här, varför är han så där? Men det var för kort tid. Säg om det här hade pågått om 2 veckor. Mm. Då hade jag ju kunnat förstå så här, men nu håller han på, du vet, det är någon klasskompis som kanske är tatt. Men du vet, man blir inte så efter en dag eller två. Man har inte hunnit med sådana relationer ännu. Alltså man har inte hunnit få sådana relationer ännu.
Nej.
Så att jag, det var därför jag förstod att det inte var någonting mer än att han bara var liksom så spänd, förmodade jag då. Mm. Men jag kunde inte säga det till honom, för han vägrade lyssna på mig överhuvudtaget. Alltså han vägrade bara lyssna.
Ja,
han var slängd i dörren.
Ja, men de är ju barn liksom. De har ju bara sig själva och sin så här dagsupplevelse, ja. Fresh in mind.
Ja. Ja, så, precis. Och sen så jag märker ju att det går ju med barnen, så känner man ju att det går liksom med, det är ju faser som man kommer behöva gå igenom.
Ja, alltså de har levt hela sitt liv här, det är helt sjukt.
Ja, nej men precis, så det är väl lite som typ nästan som en sorgeprocess, alltså att det kommer, alltså att det är liksom ja, sorg och sen kanske arg och sen kanske glad och sen kanske, alltså du vet, det är liksom, det måste, alla de där grejerna måste man gå igenom för att man sen ska kunna känna sig liksom helt trygg, kanske.
Ja, men såklart.
Sen är det ju det där att corona på något sätt har ju hjälpt oss lite med tanke på att då, alltså de inte gick i skolan de sista 3 månaderna. Så de har ju liksom ingen att längta efter. De kan ju inte längta efter sina kompisar riktigt. För de hade ju, alltså de har ju inte sett dem på sen i februari.
Nej. Nej.
Nej, men det är ju faktiskt annorlunda.
Så har jag också känt. Men det var så himla kul, för att jag hade igår, hade jag så här första online-skolmötet för Harry som skulle liksom träffa sina kompisar igen efter sommaren via Zoom. Och så skulle alla föräldrar sitta med bakom och alltså, han tyckte att jag var så pinsam när jag så här, räckte upp handen i den där symbolen och jag så här, så att gjorde tummen upp i rutan och sådär. Men då märkte jag verkligen att ja, nej, men det är supersorgligt att de inte ses in life. Men de hade ju så här otroligt kul konversation trots det allihopa i klassrummet, i Zoom-klassrummet. Så att så här, det ger ju ändå någonting, även om det inte alls är samma sak som att träffa dem live.
Ja, och är det inte så att de verkligen har försökt att så här, uppdatera, lärarna har försökt så här, göra, lärt sig någonting över sommaren väl?
Jo, ja. Gud, alltså det var sån jävla skillnad. Jag sa det också till, ja men jag sa det till Henrik, att det var, jag, alltså sån sjukt positiv upplevelse igår då,
ja.
Det första mötet.
Nej, men jag har förstått det, för jag, de artiklarna har jag faktiskt till och med jag läst ifrån.
Värsta skillnaden, det är liksom ett helt annat upplevelse.
Det är väldigt många, jag såg bland annat om det var Bissi Phillips eller någon annan som la ut sån där, någon som hade skrivit liksom att var snälla nu, tänk på min liksom pappa som är 61 år och lärare, att han, alltså det är inte så lätt för honom med det liksom tekniska och så vidare.
Alltså
man,
God,
man må, alltså bara det att de ska klara det där, försök vara snälla mot dem liksom. Så jag tror de har pluggat på som fan och för att försöka göra just att det ska vara en riktig sammanhållning i klassen, för så var det ju inte innan sommaren, då kändes det ju väldigt så här spretigt.
Ja, men här skulle jag vara faktiskt rätt bra, men det här var liksom, jag var sjukt positiv överraskad, och han också, han tyckte att det var liksom så kul.
Och, de hade liksom, och hur många timmar går de då?
Nej, men han har ju riktiga dagar, det är ju från 9-3 liksom.
Och så lunch emellan och sånt,
ja,
eller?
Ja, men de lunchar ju online också. Alltså om man vill.
Ja, med sina kompisar.
Ja, men alltså man kan som förälder välja då så här övervakad lunch som det kallas. Det betyder att de måste vara online om det är så att man själv måste jobba eller någonting.
Ja, men det är väl bara det.
Men hur ska det gå till så här om någon försvinner ur rutan?
Jo, men bara det är ju mer uttänkt än vad det var. Alltså vi hade ju bara en timme Zoom om dagen för våra barn.
Men det var så kul när vi satt i den här stora skärmen då med alla föräldrar och med barn. Det var så många barn som verkligen satt och tyckte att föräldrarna var så pinsamma när vi kom in med frågor och så.
Det är klart.
Var det någon mamma som sträckte upp en skylt så här, send help.
Blink twice.
Ja. Väldigt roligt, det kunde varit jag.
Ja, verkligen.
Oh. Det var väldigt kul. Oh. Nu har jag ju valt en väldigt positiv inställning faktiskt när jag kom hit. Det måste du hålla med om, jag som brukar vara så gnällig.
Mm.
Och jag känner att när man har valt att liksom se saker från det positiva tiden, det vet man ju redan, men om man väljer det så blir, alltså det blir ju en positiv spiral.
Det är väl Dr. Phil som har lärt oss det, eller?
Alltså vissa grejer känner jag rullar på jättebra här, men vissa grejer är faktiskt helt sjuka. Igår var jag ju första gången tillbaka på ett gym sen i februari.
Ja, hur var det där då?
Nej, men...
Det är munskydd
alltså, jag kan faktiskt inte ens... Liksom, alltså, det var så sjukt. Men jag gick med en pilatestränare som var helt otrolig.
Var du på Icon också, eller?
Nej, det här var på ett så här privat pilatesställe. Så det fick bara vara två klienter i lokalen samtidigt. Alltså, du kommer inte tro att det är sant. Man var tvungen att ha plasthandskar på sig.
Ja, fast det förstår man ju, för de där apparaterna håller man ju på ganska mycket med.
Ja, men och det gick faktiskt, det gick jättebra ändå. Det var ju däremot, det känns ju bara så sjukt. Och munskydd såklart. Men då munskydd var så här, jag kan inte ta på mig det. Hon bara,
sjukt jobbigt att ha munskydd när man ska svettas sådär mycket.
Ja, men det blir som den där extra träningen, du vet, de här människorna man ser som tränar i så här, i gasmasker.
Ja, eller i bara så här fullmundering för att slippa solen, typ som hajkar.
Ja, exakt. Det blir, man får väl se det som något positivt att det kommer liksom.
Ja, men exakt, extra mycket svett.
Alltså jag blev på så sjukt bra humör efter jag hade gjort det också. För jag är ju verkligen, jag tycker ju så svårt att komma iväg och träna. Men jag vet ju att det liksom ger ju mig, alltså det ger mig så sjukt mycket mental styrka.
Mm, ja, men det är ju det.
Det är bara det handlar om också, att man vill ha en hållning. Man vill liksom inte vara så här ringaren i Notre Dame. Det spelar egentligen ingen roll om man har så här några extra kilon, bara man har en bra hållning. En dålig hållning är mitt absolut värsta.
Ja, nej, det är inte så trevligt.
Pilates på en sån här maskin liksom är ju väldigt mycket magträning. Och jag hade ju, alltså det var ju så sjukt, för att bitvis så kändes det som att det var liksom bara ett svart hål i min mage. Alltså, jag kunde liksom inte hålla mig upp överhuvudtaget. Jag bara, det här är helt sjukt.
Fick du inte ont i ryggen? För jag känner att jag är så svag. Ja, det är väl för att man är svag.
Ja, nej, men och då sa ju hon det liksom, att efter tre kejsarsnitt som jag har haft, det är väldigt svårt med den där muskulaturen. Även om man tränar hela tiden, så har det liksom gjort så pass mycket med muskulaturen att det liksom, det är svårt att få tillbaka. Så man måste träna liksom konstant för att det ska vara någonting där. Ja, nej, men det, ja, men för det är som ett svart hål. Det är som att det liksom typ inte finns någonting. Det är som att det är helt öppet.
Musklerna har ju gått isär. Ja,
ja, men och jag vet ju, alltså jag gjorde ju, det har jag ju pratat om förut, jag gjorde ju ett sån här mini-tummy-tuck i höstas.
Ja, eller var det ens? Jo, det var i höstas.
Var det bara i höstas? Ja. Ja, det är typ ett år sedan då. Det är så sjukt att det är bara ett år sedan. Ja, men och då inför den konsultationen kom jag ihåg att hon var så här, hon doktorn, hon bara, men vill du inte göra liksom det stora där man sätter ihop hela muskulaturen och alltihopa? Jag bara, men måste jag det? Och hon bara, nej, men du har ju liksom lite öppet, men du kan ju såklart träna det, men du kommer aldrig ha det gratis så att säga.
Nej, men precis.
Som du skulle kunna få om du satt ihop alltihopa. Men och jag kände liksom att det där lilla tacket inom liksom citattecken lilla.
Ja, precis.
Jag kände att eftersom att jag känner flera som har gjort det stora och det har varit så här svårt att liksom komma tillbaka efter att det har varit så lång återhämtning. Jag bara, men jag tar det lilla för det liksom räcker. Nu efterhand med det här svarta hålet så kanske man skulle kört den stora.
Ja.
Men nu kommer man ju absolut inte orka göra om det.
Nej. Har plastik, vet man för de här har öppnat de klinikerna igen? Ja, det har de va?
Ja, för det tänkte jag på häromdagen när jag körde i, om det var i Beverly Hills eller vad. Och jag bara såg alla människor med så här olika munskydd som gick runt omkring överallt. Att det är så här, det har ju aldrig någonsin funnits en bättre tid än att göra typ ett facelift.
Ja, just har det, alltid varit så
här,
precis.
Ska man våga göra det här nu, då måste man gömma sig i flera veckor. Nu är det så här, du behöver inte gömma dig överhuvudtaget. Det är ju bara att sätta på dig liksom munskyddet och solglasögon. Ingen kommer att se vad du har gjort. Du kan göra precis vad som helst.
Nej, men det är ju toppen ju. Plus att du det är jättebra för du kan ju vara hemma också väldigt mycket. Alltså...
Men exakt, du kan vara hemma och du kan alltid skylla på så här, Zoomen kan du alltid skylla på att det är dålig connection, du behöver inte ha på bilden.
Och så
googlade jag faktiskt det här. Det låter så sjukt och ydligt, men enligt då så här, måste ta fram den här.
Ja, det har ökat då eller?
Ja, alltså säger de här, men de vill ju såklart göra business, men jag tror för det var en ganska seriös tidning som berättade då att en stor del av så här, The Board Certified Plastic Surgeon säger att de har fått en jätteboost på så mycket upp till så här 100% mera bokningar.
Mm.
Vilket alltså så både gäller liksom botox, fillers och injectables, men också på de riktiga lyften och då särskilt ansiktslyft. Och då var det några som spekulerade i att det var så här, folk har liksom aldrig någonsin sett sig själva så mycket som under Zoom. För att även om du liksom har ett Zoom-samtal med en annan person, så är det ju någonting i så här människans natur att man tittar på hur man själv ser ut. Alltså du har ju aldrig
någonsin... Det är någonsin... klart när man facetimar och sånt också.
Ja. Nej, men för förut har du liksom sett dig själv när du är i ordning, när du går hemifrån och tittar i spegeln och så här. Sen ser ju inte du dig själv på liksom i resten av dagen överhuvudtaget. Nu har folk liksom sett sig själva hela dagarna. Mm. Alltså jättejobbigt. Och folk använder ju så här filter i Zoom och så.
Jaha, kan man göra det?
Ja, det kan man, absolut.
Gud,
det var ju,
så kul.
Jag tror att det var Henrik som gjorde det i något så här möte och såg ut som typ, och utan att själv veta om det. Alla bara, vad har han gjort för någonting? Alltså man fick så här starlight-filter typ, att man ser liksom ut som att man är en av Hollywood-fruarna.
Det kan ju hända väldigt mycket roliga saker på Zoom och så.
Ja, men apropå det måste jag bara, jag kom på, jag vet inte om jag berättade för dig förut, men jag kom på en Trump-anekdot.
Ja,
för jag var ju, nej, men när jag var här och pluggade 2002 var det, va? Så dejtade jag ju en kille vars pappa jobbade som med typ så här en av Trumps närmsta finansiella rådgivare.
Och fy vad läskigt.
Ja, men och då visste man ju inte att han skulle vara president.
Nej, det visste man verkligen inte.
Då var ju han mer en skämtgubbe som tjänade mycket pengar. Men
ja, om han ens gjorde det. Men ja.
Jo, men de, alltså de, och de här var ju jättetäta, ja, de här människorna då, som var hans finansiella rådgivare. Men då berättade han för mig att Trump var så sjukt osympatisk. För han var så här, han såg alltid till att ha så här, de här mötena då, som han hade med pappan. Hade de då alltid så här, Trump Tower, och där var det liksom spegelväggar. Mm. Då satt de alltid så pass så att Trump skulle se sig själv i spegeln. Inte tvärtom, du vet, när det är en så här barvägg bakom typ.
Ja.
Och Trump tittade ju aldrig på den här mannen i, alltså han kunde liksom aldrig titta på hans ansikte, utan han pratade bara med sig själv i spegeln.
Åh, fy fan.
Det kan man se framför sig.
Ja, gud ja. Och sen ska han ju lukta så illa också, har du hört det? Men det är ju, och det är ju såklart det som man använder brun utan sol eller vad han nu gör i ansiktet. Alltså,
ja, för det luktar ju
jätteäckligt. Det luktar ju skitilla, så det är ju det som är grejen.
Ja. Men så att det har liksom aldrig varit så mycket lyft, och nej, men alltså hade jag varit liksom på väg att göra ett lyft, det kommer jag ju säkert göra någon gång.
Ja, det skulle jag också vilja göra.
Men inte nu, men hade jag varit på väg nu, så absolut.
Ja, det är en bra tid, det är absolut
så bra tid för att liksom bara gömma sig.
Verkligen.
Men hur glada är inte vi över att vi samarbetar med Kids Brand Store just nu?
Ja, det är underbart. Men du vet ju, om det är någon av oss två som alltid har hållit på med, alltså för det första velat ha, jag klär mig ju som en tonåring. Ja. Så att det här passar ju mig perfekt.
Ja.
För att, och plus att jag köper ju alltid kläder för liksom tonåringar. Alltså i den storleken, menar jag. Så nu, och nu
för
jag
så, men för att du är så liten, ja.
Ja, eller liten, men ja.
Jo, du är så liten.
Ja, jag är så liten, så liten. Men och då så, nu är det så jäkla kul när man har nästan tre stora liksom, som man typ delar kläder med. Man får ju liksom en trippelgarderob plötsligt.
Nej, men att vara tonårsmamma, det är ju liksom en ny fas i föräldraskapet som verkligen är så här. Alltså, det är ju en helt fantastisk fas. Såklart också jobbig, men det är så himla kul för att man är ju helt plötsligt jämnårig, tycker man själv.
Ja, exakt.
Precis som du säger. Ja. Både så här klädmässigt och alltihopa. Men de tycker ju såklart inte att vi är det. Men det är liksom, jag har ju liksom två barn då. En som precis är tonåring, en som var snart tonåring.
Mm.
Den ena har ju alltid varit så här otroligt modintresserad, och jag har ju aldrig fått köpa kläder till honom, utan han har alltid bestämt allting själv. Men nu, med det som jag har hittat på Kids Brand Store, jag har faktiskt köpt saker som han bara älskar så mycket och som han inte liksom själv hade upptäckt tidigare. Just nu har ju då Kids Brand Store en exklusiv och limiterad kampanj på den här nya hoodien från Gant Crest. Alltså den är så snygg, den har som ett liksom vapen på framsidan.
Och mjuk!
Känns som en så här,
mjuk.
Ja, mjuk, men den har liksom, den känns som den så här klassiska amerikanska college-tröjan. Jag som också känner att jag är typ en del av Gant med min svåger som är deras, har liksom jobbat med Gant hur länge som helst, både som kreativ chef och nu är han väl art director för dem.
Ja,
jag älskar ju Gant, ja, och den här tröjan är liksom allt vad man vill ha.
Det är ju högsta kvalitet såklart, och det är ju det som är grejen med när man köper lite kvalitet, är ju att då går ju kläderna i arv. Mm. Alltså vi har ju så många barn, så det är ju toppen. Det bara går från unge till unge till unge.
Till mamma. Unge till mamma.
Ja, och sen tillbaka till mamma. Ja. Och sen unge, mamma, mamma. Ja,
det är inget slit och släng. Tröjan finns, nej, i storlek 134-175 och är sjukt snygg. Hoodie i bästa kvalitet.
Mm. Kids Brand Store. Original teen fashion som man köper online då. Och då, det hittar man då på kidsbrandstore.se, och det är allt vad din tonåring behöver för, inför nya läsåret.
Och för er själva.
Ja, exakt.
Koden THISIS40 med siffror då, THISIS40, kommer ge 20% på allt på Kids Brand Store.
Så sjukt bra. Om du skulle tänka, vilket tror du var det första virala YouTube-fenomen, alltså vilken sekvens tror du skulle, om du skulle tänka så här, så blev liksom den stora grejen på YouTube som folk sökte på, som blev viralt, liksom den första liksom patient zero av YouTube-klipp.
Men så måste jag bara försöka tänka tillbaka till hur länge sedan det är som YouTube startade.
Ja.
Vi gjorde ju, när vi gjorde High Chaparral, gjorde vi något avsnitt med den där Mahir som var värsta viral. Han var ju liksom så här i början av internetåldern. I love you, Mahir. Kommer du ihåg den där?
Nej, det kommer jag inte ens
ihåg. Jo, men det var ju någon... Var han turk eller? Han sökte efter tjejer online. Och sökte typ...
Ja. Kanske någonting säger vi något, ja.
Och det var ju 90-tal, eller?
Mm.
Jag har ingen aning om när YouTube startade.
Nej. Nej, men för jag lyssnade nämligen på en dokumentär idag som är från P3 ID. Har du hört talas om det?
Nej, vad är det?
Det är typ som P3 dokumentär, fast det heter P3 ID. Och då var det om Tom Cruise.
Mm. Jaha, det är där hoppa.
Ja, Oprah-soffan. Ja. När han outar att han är kär i Katie Holmes. Mm. Och hoppar upp och ner och är helt hysteriskt.
Nej, det är så sinnessjukt också.
Oprah ser förväntansfull ut. Hon ska välkomna världens kanske största filmstjärna till sin talkshow. Publiken, som består mestadels av kvinnor, tjuter av upphetsning.
He's in the building!
Tom Cruise kommer in. Han slår ut med armarna och faller sen ner på knä. Hans kritvita tänder lyser.
What has happened to you?
Tom Cruise ställer sig upp och gör en vinnargest med armarna.
I'm in love.
I've never seen you like that.
Tom Cruise tar ett skutt och hoppar upp i den gula gästfåtöljen.
You're gone. You are gone.
Han hoppar upp igen. Han fattar Oprah sänder och trycker ner henne i fåtöljen.
I know she is here. Katie, I know you're here and you want this. Look, Katie.
She's gonna run.
Katie, just do us the favor.
I told
favor.
Us, look, you never know what I'm gonna do, Katie. Yeah. That's the point.
Tom, tell her to come out. Tom, tell her to come out.
Tom Cruise är galet kär i den 16-åriga yngre skådespelerskan Katie Holmes som väntar backstage. Medan publiken och Oprah skriker hennes namn rusar Tom ut i kulisserna för att hämta henne. Han håller i Katies armar och puttar henne framför sig mot tv-kamerorna. Oprah tar emot henne med öppna armar. Katie säger ingenting. Hon gömmer sig i sin nya killes omfamning. Tom Cruise ler brett och kysser henne. Året är 2005 och YouTube har fått en av sina första virala filmer.
Ja, och då kom jag på också så här, fy fan vad det var ju verkligen våra, alltså jag vet inte vilka du var kär i, men självklart måste det ju vara i Tom Cruise och Rob Lowe.
Ja, absolut. Ja, gud ja.
Men då i alla fall i den här dokumentären om Tom Cruise, för det första så måste jag säga, alltså det finns ju ändå någonting med Tom Cruise som är så här, ja, även liksom fast han är scientolog då, som jag tänkte att vi skulle kunna prata lite om då, som är ändå en väldigt stor liksom... Framförallt i LA kan man väl säga. Eller jag vet inte, det känns som det finns väldigt mycket i LA i alla fall. Mm. Bara för att det är ganska mycket kändisar som är scientologer.
Mm.
Men med just Tom Cruise, liksom, på något sätt så vinner han ju över en hela tiden ändå. Först Top Gun liksom.
Ja, gud ja.
Oh. Ja, men snälla, sluta gärna. Ja, men han var så snäll.
Uh-huh.
Sen Cocktail.
I wanted to come by and thank you for helping out yesterday.
Sorry. How's she doing?
She has a hangover.
Can I buy you a drink? My rum specialties, perhaps?
I'll be here.
Give me a break.
So snygg.
Hur bra?
Mm, så bra. Så bra.
Born on the 4th of July.
Ja, nej men allihopa är hur bra som helst.
Magnolia, ja. Vanilla Sky.
Nej, men det finns inget dåligt.
Och alla, vadå, egentligen alla de här Mission Impossible, framförallt de tre första, är också sjukt bra. Och liksom gör alla sina stunts själv. Och han är ju liksom en intressant figur på något sätt. Men alltså, tyvärr så har han ju den här extremt konstiga kopplingen till scientologerna. Som är liksom, han är ju liksom nästan andre man där.
Ja, absolut. Ja, de har ju använt honom hela tiden. Liksom, som,
Ja, och bland annat så var det ju liksom någon sån här, efter 9-11 så startade han ju typ en någon sorts konstig klinik för att rensa upp folk som hade, alltså brandmän som hade jobbat runt Ground Zero, för att de skulle få bort då sån här smuts och sånt som de hade fått in i, så farliga partier som de hade fått in i sina lungor.
Mm.
Ja, och det var genom the Hubbard-teknik liksom, genom att going clear och sånt där då. Alltså du förstår, jag menar, ganska, det är liksom...
Försökte Tom Cruise övertala dem till att göra...
Nej, han liksom... startade en klinik som gjorde detta i New York.
Ja, och som då alltså absolut inte har någonting med medicin att göra, utan det är bara så här hur man ska tänka och... Ja, nej, det är helt sinnessjukt, för det är ju så här cancerogena partiklar, det går inte att få ut på något annat sätt än att...
Nej, men precis, så det är väl, alltså de använder ju den här maskinen ju för att man ska komma på den högsta leveln av Scientologin. Och den här maskinen då ska då göra en helt ren på något sätt. Alltså det är jävligt flummigt liksom.
Det är inte jävligt flummigt, det är helt sinnessjukt flummigt. Alltså det är så här...
Larry King gör en intervju med Tom Cruise som är liksom, men då bara fattar man liksom att det här är ju en ding-ding värld.
You got involved in the toxic environment problem around Ground Zero, and you established the New York Rescue Workers Detoxification Project.
Yes.
Which you fund.
Yes.
It's a project based on your own principles of Scientology. 175 people, firefighters and rescue workers go through it. What does it do?
It's great. It's based on the research. It's Hubbard developed it. What happens is that Hubbard developed a thing. It's based on clear body, clear mind. He figured out how to eliminate toxins from the body. And it does just that. Doctors do not know how to diagnose chemical exposures because it can actually have mental ramifications. People feeling depressed, up and down. This is something that we also use in Narcanon that helps get the drugs out of their system.
So firemen on 9/11 came out not only with physical and toxic problems, but emotional problems from that as well.
Absolutely.
Du har ju sett Scientology-dokumentären som gick på HBO.
Den kan ni se, som heter Going Clear.
Ja, kan man se hur många gånger som helst, för det är fan mig helt otroligt.
Jag har sett den flera gånger också. Nej, men för man blir ju, det är ju en annan sak när man bor i Los Angeles, det är ju så här, typ så här, bara, man säger i alla fall en i varje klass som man har barn i, är liksom scientolog typ.
Mm.
Alltså framförallt om de har någon så här kändiskap eller liksom är skådisar eller musiker eller artister överlag liksom.
Men Issa, du vet att ett av kännetecknen är att de har den där jättestora nyckelknippan.
Ja.
Har vi pratat om det?
Är det inte jag som har berättat det för dig? Det
Nej, men och att det var ju på ett barnkalas hemma hos er, så var det ju några så kändisföräldrar som hade den där jättestora nyckelknippan hängande i fickan. Och de var ju scientologer också.
Ja,
också
men exakt.
Varför ska du ha en stor nyckelknippa hängande ute i fickan?
Ja, men det är för att de ska komma in i alla de här stora husen runt om i Hollywood. Det finns ju ett stort hus som typ ser ut som Chateau Marmont, som är ju The Scientology Celebrity Center, som är liksom, alltså det är så läckert det där huset, och en stor jävla trädgård, och det går ju folk, alltså de har ju typ så här guards runt om hela tiden, och förut kunde man tydligen gå dit och äta brunch även fast man inte var scientolog, och de har tydligen jättebra brunch.
Så det kunde man ju under våra år här, det är ju bara några år sedan de slutade med det.
Ja, men exakt, de slutade med det. För det blev ju väl lite, ja, det har väl varit, och John Travolta är ju en annan person då som är med i scientologerna, och Kirstie Alley är väl med va? Och sen då Juliette Lewis, och även någonting som jag blev väldigt förvånad över, och det är ju alltså hon i Handmaid's Tale.
Nej, det klarar jag inte av. Hon som var med i Mad Men också. Är hon också scientolog? Hon som verkar så jävla... Hon är så sensibel.
Ja, men det är ju så sjukt att spela den rollen då också.
Gud, så stört. Men ja, det är helt overkligt hur de kan vara med i det. Jag fattar inte, för att grundteorin är ju att de tror att det ska komma ett rymdskepp och hämta allihopa som inte är med typ.
Ja, det skulle man ju nästan kunna hoppas på.
Nej, men det är så här, hur kan en förnuftig människa tro att det ska komma ett rymdskepp och hämta oss allihopa? Ja, det kanske precis stämmer, för några veckor sedan pratade vi om de där rymdsightingsarna som nu fanns också på riktigt. Tänk om det är så att de sitter i slutändan och var de som hade rätt liksom.
Nej, men jag tror ju fortfarande mycket mer på teorin om att vi redan är en simulation. Det är jag och Elon Musk.
Ja.
Men då kan ju den simulationen i så fall i och för sig skicka hit en Ron Hubbard rymdfarkost som hämtar upp oss alla och tar oss till Mars då kanske, eller var ska vi bo någonstans?
Alltså, jag är så ointresserad av att åka bo ut i rymden. Alltså, jag känner att då,
alltså, jag är så rädd för rymden. Är det läskigaste
jag vet?
Nej,
men alltså, jag är inte rädd. Jag bara känner så här, alltså, då är allting ihop över för mig. För det enda som jag typ bryr mig om, vilket är helt sinnessjukt, är ju såklart min familj och alltihopa och välmående och så. Men jag vill ju hålla på med inredning, fina trädgårdar och grejer. Alltså, så här, bo i en jävla avskalat rymdspacehus.
Alltså, det är ju bara i din hjärna som du har fått för det, för att det är så det porträtteras på film. Du skulle kanske kunna ha exakt samma hus som du har nu på Mars.
Ja, men då kan jag bo, då är jag okej med det. Då kan jag bo i rymden.
Ja, nej, men i rymden, du måste ju hitta en planet som du kan bo i. Du kan inte bara gå och sväva runt i rymden.
Men jag tycker så här, oh fy, alltså rymdlandskapet, inte för mig.
Nej, det är väldigt läskigt. Jag tycker att jag förstår inte människor som kan tänka sig att betala pengar. Nej. För att få åka upp i rymden.
Nej, fy fara. Harry är ju så sjukt intresserad av rymden. Och så,
ja,
så
just det. Han skulle ju kunna vara sån. Skulle, ja, kunna,
så jag
betala,
får reda på massa spännande saker varje dag. Och ja, han skulle säkert kunna tänka sig att bo på rymden. Han visade mig månen flera gånger i veckan. Hur den ser ut liksom, vid ett speciellt klockslag. Så där. Igår tittade vi på den igen. Ja. Alltså i teleskopet. Och det är ju, när jag står här nere på min balkong i Hollywood, så tycker jag ju att det är jättespännande och kul att titta på den där månen. Men att vara där uppe.
Nej, men alltså, det är oförklarligt hur man vågar det.
Unbelievable.
Det är lika oförklarligt om att man skulle vilja åka till månen som att man skulle kunna bli scientolog.
Nej, men bli scientolog är helt orimligt. Alltså, jag förstår inte hur det är möjligt. Nej. Som Remini. Ja, Remini. Ja, som hon var ju medlem och gick ur.
Det är typ J-Lo's bästa kompis.
Ja, hon har ju verkligen gått ut och pratat om hur sjukt det är, hur manipulerande det är.
Mm. Och den här David Miscavige.
Och att Tom inte är the good guy. Nej. Alltså, utan att hans så här, bild utåt är så himla missvisande egentligen.
Mm. Och den här David Miscavige tror han heter. Han var ju best man på Katie Holmes och Tom Cruise bröllop. Mm. Alltså, det är han som tog över när Hubbard dog.
Exakt. Och det var väl han som castade typ Katie Holmes som hans fru.
Ja, men precis. Och han har castat många fler. Och det finns ju en ikonisk bild när Nicole Kidman har lyckats skilja sig ifrån Tom Cruise. Och hon går ut från advokatbyrån där. Mm. I någonstans i Beverly Hills. Och har skrivit på, du vet, öppna sina armar. Och man bara ser hur lycklig hon är att hon äntligen blivit fri från honom. De hade ju hunnit adoptera två barn som Nicole Kidman inte får ha någon kontakt med.
Men nu är ju de barnen vuxna, så nu måste väl de kunna välja det själva.
Nej, men de är ju super-scientologer.
Ja, de är det.
Så att de har ju valt då att följa sin pappa. Men Katie Holmes har väl lyckats då få Suri med sig på sitt tåg liksom. Så att jag tror inte att hon har någon bättre kontakt med sin pappa, tyvärr.
Men du, alltså, tyvärr, att den grejen att hon fick med sig Suri betyder ju att hon har ju någonting så otroligt stort på Tom Cruise, såklart.
Ja, men det är klart.
Alltså, hon har ju hotat sig ur den där situationen. Han skulle ju aldrig gett ifrån sig det här barnet om det inte vore så att hon hade någonting på honom.
Nej. Och hon hade ju flera års tid. Om de var Jamie Foxx och hon var ju tillsammans i typ 10 år utan att någon typ visste om det. Så att det fanns ju säkert någon klausul i det där också. Så
ja, hon har skrivit på värsta papperna för att kunna behålla Suri.
Ja, absolut. Men Nicole tog sig, och det var ju då när hon vann sin Oscar som man blev liksom, fick en klump i magen när hon då höll sitt tacktal.
Men det var,
och det var så här, jo, nu är ju Nicole Kidman gift med Keith Urban, alltså country-sångaren. Mm. Och då var typ bara några dagar innan så åt jag middag med min pappa på Beverly Hills Hotel, och då satt de vid bordet bredvid med sina två döttrar.
Men vad vann hon Oscar för? Vilket år var det här?
Eller om det var Golden Globe då? Ja, det Golden Globe var det nog för Big Little Lies.
Aha, okej. Okay. Men det var det förra året då?
Ja. Då,
vad var det hon sa då?
Ja, vi får väl spela upp någonting kanske här. Men jag vill ju inte citera henne fel. Men liksom så, jag vill tacka Keith och jag vill tacka mina två helt fantastiska barn och sådär.
I'm a mother and a wife. I have two little girls. Sunny and Faith. And my darling Keith. Who I ask to help me pursue this artistic path, and they have to sacrifice so much for it. So, this is yours. I want my little girls to have this on their shelf and to look at it and go, every time my mama didn't put me to bed, it's because of this. I got something.
Och det blev ju så här, aha, man visste ju ändå att det fanns två andra barn.
Gud, vad sjukt.
Ja, de är borta liksom. Jag vet inte hur. Ja, antingen om hon inte får ha kontakt eller att hon inte vill det, för att det liksom inte går med Tom i bilden liksom.
Så sjukt.
Ja, men det är det här som är, det är ändå sjukt att man då ändå, eller jag får jag väl säga då, ändå fortfarande gillar honom. För att han måste ju då vara en bad guy på något sätt. Man, ingen alltså, skulle ju vilja göra så.
Jag gillar ju honom i, när han spelar roller i filmer. Men när jag hör honom prata
ja, det är det jag gör liksom, också.
Blir jag ju mörkrädd.
Ja, nej men precis. Men det är ju det att han är ju ganska hemlig också. Så det, eller, jag vet inte, det, finns det mycket liksom intervjuer med honom där han pratar om sig själv och sådär. Det var ju därför det blev så jävla otippat med det här med Oprah ju. Mm. För att han hade ju aldrig liksom visat riktiga känslor på något sätt, kände sig
som. Nej, men och det var ju det var jättemånga som sa att den där grejen var, alltså alltihopa var ju stageat av scientologerna.
Ja, nej men precis.
Att han hittade Kate, ja, att de gifte sig, att han gick ut och pratade om henne på det sättet för att han skulle liksom bli likeable, mer likeable och göra scientologerna mera i varmans mun.
Ja men precis. Och sen, men och en annan då som man älskade och som jag verkligen tycker att ni ska läsa boken om, som inte är med i scientologerna, det var ju Rob Lowe, eller är Rob Lowe.
Ja, ja. Som, men honom gillar jag på riktigt. Alltså,
ja, men han verkar ju svintrevlig. Och ja, han har ju skrivit den här boken som, vad är det den heter, som jag älskar, som är faktiskt är riktigt bra. Han är en bra författare, han har skrivit den helt själv. Nu måste jag googla vad den heter. Han gör ju den som, inte längre nu under corona, men han gör ju den som pjäs också, eller som stand-up grej.
Det är någonting som jag kan köpa då kanske.
Ja, men du måste ha läst den tror jag.
Nej, jag har inte alls läst den.
Om hela hans liksom, han blev ju också känd så himla tidigt liksom. De var ju så jävla unga när de blev kända. Fast för att inte vara liksom, du vet, komma ifrån kändisfamilj.
Är det Stories? Liksom.
Nej.
Love Life?
Nej.
Hur många böcker har han skrivit? Är han författare? Only Tell My Friends.
Ja. Things I Only Tell My Friends heter den väl.
Det är undertitel, den heter Stories.
Ja, men den heter Things I Only Tell My Friends så. Men i alla fall den är.
Men ser den ut så här?
Ja.
Mm, då köper vi den här nu.
Ja. Nej, men den ska ni läsa.
One
den...
click away.
Ja, det är one click away. Ja, med Amazon som nu kommer till Sverige. Mm. Såg du det?
Mm. Jag känns som jag är en del av Amazon. Våra pengar kommer från Anna Samman, de går tillbaka till Amazon.
Ja, men exakt.
Det är liksom ett rullande hamsterhjul.
Ja, ja, just det, precis. Eftersom Bosch spelar, ja, precis. Ni får ju, exakt, det är ju skitbra.
Jag har några roliga grejer idag på schemat.
Uh-huh.
En grej som inte är rolig men som är viktig är att jag ska... Så sjukt att jag inte hade koll på det. Men jag pratade med Silvia som hjälper mig här med barnen ibland och som hjälper till att städa och så. Jag frågade om hon skulle rösta. Hon bara, nej, absolut inte. Alltså för, inför valet då. Jag bara, men varför inte då? Hon bara, men jag har ingen aning om hur man gör. Jag bara, men gud, du måste rösta. Hon bara, men vadå, hur ska jag göra då? Hjälp mig då. Det här är ju det som är det stora problemet. För Silvia är ändå liksom en person som... har barn i samma barn som mina. Hon är liksom rätt medveten om saker och ting. Har koll på nyheter och så. Hon tänkte inte ens rösta.
Nej, men...
Nu ska jag hjälpa henne idag med att liksom registrera sig.
Ja, men det är ju toppen ju. Gud vad bra.
För hon har ju bara slängt sina blanketter. Och det här är ju det som är det stora problemet i USA. Att merparten av människorna gör ju så.
Nej, men de orkar inte liksom. Men det är ju därför jag tror ändå...
De orkar inte. Det är så jobbigt att det är så.
Men de har ju också gjort det väldigt jobbigt. Mm. Det pratade vi väl om förra veckan. De har gjort så att det ska vara jobbigt. Så att man inte ska orka registrera sig.
Det finns flera mammor, alltså kompismammor, som har bestämt sig för att de ska hjälpa till med just sånt här.
Mm.
Det är ju liksom det bygger på, hela liksom systemet. Att få frivilliga arbetare som hjälper till.
Fast det värsta är ju att det är klart att det behövs i Kalifornien också. Men det viktigaste skulle vara att åka till swing states och göra det där. För där skulle det verkligen make a difference. Och det är där, ja, vi får väl se.
Jag har high hopes. Jag tror ändå att det kommer lösa sig. Det kommer ju hjälpa av att jag hjälper Silvia. Men...
Jo, men vadå? Många bäckar små kan jag säga.
Sen efter det så ska jag åka till stranden idag.
Ja.
Livrädd för stranden egentligen.
Varför då?
Nej, men för att det är ju så himla varmt där. Och då är man ju poolen och badar och håller på hela tiden. Jag avskyr ju egentligen att sola. För att jag tycker att det är så jobbigt att jag blir så rödbränd och så. Det är, alltså inte ens solskyddsfaktor 50 hjälper på mig. Jag blir röd liksom vad jag än har på mig. Det är så sjukt.
Ja, nej, men du får ju ha hatt på dig.
Nej, men det är ju det jag säger. Jag kämpar ju på med alla de där grejerna. Men jag är ju ändå superröd.
Ja, men...
Ja, det här är ju inget stort problem såklart.
Jo, ändå ganska stort.
Nej, det är det ju inte. Men jag har ju också så här, mellan alltså så här lite hudcancergrejer i släkten. Så jag är ju livrädd för det.
Ja, nej men gud. Men alltså, Jag har ju sån jävla noja, på tal om det, på hypokondrinoja, för jag har liksom som en knöl eller någonting i mitt knä, i mitt bakre knä, eller vad heter knävecket, heter det så?
Nej, men sluta, det är ju den där knölen som jag har jätteofta.
Ja, Bakers sista.
Ja, den har jag haft hur många gånger som helst.
Ja, men jag har ju haft den nu i 4-5 månader. Kan man ha den så länge?
Den är hemsk, Issa. Det har du inte berättat. Gud, vad sjukt att du inte
har berättat. Kan man ha den så länge?
Oh my god, du kan ha den typ hur länge som helst. Tills den typ antingen bara går tillbaka eller tills att den spricker. Och det är ju jätteont.
Ja, men vadå? Men det behöver ju inte vara en Bakers cysta. Det kan ju lika gärna vara något annat.
Ja, men låt mig ställa diagnos då. Är det liksom när du böjer benet bakåt, är det då det gör ont och känns här trögt liksom?
Men jag skulle inte säga att det gör så ont. Det gör väldigt ont nu för att jag rör på det hela tiden eftersom jag är så otroligt nervös för vad det kan vara.
Men om du drar ut benet helt rakt så känner du som att det är liksom som en svullen klump liksom bak på knät.
Ja, ja.
Alltså, det är sånt klassiskt Bakers-hysta. Du behöver inte åka och göra en magnetröntgen. Jag ställer diagnosen.
Nej, men det kommer jag göra. Jag får tid den 3 september hos min husläkare. Men jag promenerar ju så mycket här, du vet, som man gör i Stockholm. Man går ju hela tiden. Alltså jag går säkert, jag skulle tro att jag går 15 000 steg om dagen.
Otroligt.
Eller jag gör det ju lite aktivt också eftersom jag behöver gå ner några pannor, ja, så att säga.
Men grejen, en Bakers-cysta kommer ju av någonting annat. Det är ju liksom en Bakers-cysta är liksom en, nu alla som liksom jobbar i en sjukvård och tycker att jag är helt sjuk som sitter här och berättar de här sakerna, för jag vet såklart inte det här. Men jag tror att det är, på mig har jag ju fått reda på att orsaken till att jag får dem är för att jag har artros. Så att när mitt knä blir så här överansträngt så söndrar den ut den där vätskan som liksom blir den där cystan. Och om det inte är artros så kan det vara liksom ett ligament som är slitet som kan orsaka det. Men det är ju framförallt så är det så här, jag ska inte säga att det inte händer, men det är ganska ovanligt att folk får en tumör i knät, eller? Om det är nu det du tror att du har.
Jo, men ovanligt och ovanligt. Det är klart att det kan hända.
Ja, men alltså så här, förmodligen så har du inte en tumör. Och absolut, vi oroar oss ju så för sånt hela tiden. Men egentligen så är det ju ingen idé att sitta och liksom tro att vi har en tumör tills vi vet att vi har en tumör.
Nej, men det, så kan man ju lätt, kan man säga. Men det här tar upp på hela min tid. Jag kan inte
ja, men mest troligt så är det ju en sån där cysta som jag har haft. Det är ju också, det är ju jobbigt. Förhoppningsvis så har du bara en gång, men får du som mig så kommer du ha det återkommande. Det är inte kul.
Ja, men alltså det kan få vara vad som helst så länge det inte är en tumör.
Jag hade ju det första gången när jag var typ 27, när jag var här och skulle göra High Chaparral.
Det är måndagsexemplaret där.
Ja. Nej, men när jag var här och skulle göra High Chaparral, jag hade precis flugit också. Och så fick jag den där och så jag kommer ihåg att vi hyrde något hus i La Brea och så var det väl Filip och
jag. Ja, det kommer till och med jag ihåg att ni gjorde. Det var så jävla äckliga de här husen.
Ja, så var det Filip och jag som satt och pratade om det där knät, att det var så himla svullet. Han bara, men du borde verkligen åka in och kolla det där. Och jag var ju då, var jag projektledare, jag kommer inte ihåg. Men jag åkte i alla fall in då till sjukhuset och de bara, det här kan vara en blodpropp, och bara la in mig på någon slags så här superövervakning jättenapt. Och jag bara, men gud, det gick så här, från att jag typ höll på och var ute och tog en drink till att jag liksom låg på sjukhuset och var inlagd typ.
Och det måste ha kostat jättemycket.
Det måste ha kostat produktionen i mycket pengar som helst. Var inlagd liksom.
Du fick inte reda på hur mycket?
Nej, jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ens ihåg vad jag gjort igår, hur ska jag komma ihåg det? Nej, men så jag låg där en vecka och Henrik och jag hade ju precis blivit...
En vecka?
Ja, men alltså, kanske ännu längre. Och Henrik och jag hade precis blivit tillsammans. Han var ju producent, men han satt i Stockholm och han fick höra om det här och skulle liksom åka ner. Det var snöstorm i Chicago och han åkte via olika flygplatser. Det var så här... Nej, jag bara...
Du måste rädda Karin!
Kommer dit och sen bara... Nej, det var ingenting liksom.
Då sa de om det var en Bakers cysta.
Nej, men den fick jag faktiskt punktera. Det var faktiskt jätteobehagligt. Så här. Jag behöver inte berätta för mycket, men det var en stor spruta som de gick in och... Ja,
det är ju kanske det de kommer behöva göra på mig också. Men för du vet, när jag låg på sjukhus, jag vet inte om vi har pratat om det här innan, men med Greta där i 4 veckor. Vi är ju då försäkrade via DGA, som är så här Directors Guild. Ni är ju producerade via Producers Guild, förmodligen. Alltså,
vi är inte producerade via, vi är försäkrade via.
Nej, ni är försäkrade via. Och i mitt fall, så är det som Filip är regissör, så är vi försäkrade via Directors Guild. Mm. Och de har ju alla de här guildsen, alltså facken har ju så här sjukt bra försäkringar. Så när jag lades in så var det så här, nej, men vi behöver inte ens fråga din försäkring, för den kommer täcka allting. Okej, vad bra liksom. Vi blev ändå lite sådär, oh, gud. Alltså, jag visste ju att jag skulle ligga in i 4 veckor. Mm. Det är ju ganska lång tid. Liksom. Minst 4 veckor. Mm. Ja, och då i alla fall så var när notan kom hem då. Då så blev det ju så här balance zero, men man såg ju, eftersom försäkringen redan hade tagit det, men då såg man ju mycket. Den var på typ så här $527,000.
Oh Jesus Christ. Ja, det var
alltså det kostar ju, det är mer än att bo på Beverly Hills Hotel.
Ja.
Alltså en svit. Ja. Alltså i 4 veckor.
Men det är ju operationspersonal och kol och massa grejer.
Ja, de måste ju ha nya IV. Alltså det är alltid, alltså det kostar ju. Ja,
men det
ju
är också, dels det, men det är ju också en hel del bluffel och båg i, liksom, i sjukbranschen.
Det är klart det är. Plus att man kan ju fråga sig ifall jag verkligen hade behövt ligga inne i 4 veckor. Det, men ja, alltså det är ändå ganska troligt att jag behövde det som till och med
det
läkaren i Sverige.
Tror jag också.
Alltså, de, plus att du vet hur hypokondrisk jag är, så var det ju väldigt, väldigt bra. För att då, där, precis då, den dagen när jag lades in, vilket var den 6 juli eller något sånt där, eller om det var 5 juli 2013. Det var ju den dagen jag fattade att jag faktiskt skulle få ett fjärde barn. Mm. Alltså 4 veckor innan det barnet kom. För att innan det så hade jag ju, precis som du med Ellie, alltså man trodde ju inte på det förrän barnet var, låg på ens mage. Alltså innan dess var det omöjligt att förstå att det skulle
kunde
komma.
Det kunde vara liksom laktosmage som sparkar i magen.
Nej, men man visste ju att man var gravid. Men man visste ju att, alltså, man kan inte ha sån tur som kan få 4 friska barn. Så är det klart att någonting kommer hända.
Ja, jag håller
någonting med. Kommer hända. Och mycket, alltså, om man blir inlagd också. Men då när jag då väl blev inlagd, då visste jag ju att nu kommer det ju förmodligen gå vägen. För då var man i alla fall på ett sjukhus. Mm. Men som sagt, det var 527 000 kronor senare som hon kom ut.
Men den notan måste ni ju typ rama in och ha i hennes rum.
Ja, jag tror att vi kanske, tillsammans med Magnetizer.
Ja.
Nej, men jag tror att vi kanske har den någonstans. Nu, det är ju faktiskt en jobbig grej med att flytta. För, alltså det är jobbigt och bra, för man hittar ju då saker. Men, men det blir ju också väldigt mycket, som man har så himla mycket. Så man bara, släng. Alltså,
ja, det förstår jag.
Man gör ju så av med mycket saker. Typ barnens alla...
Mm.
Alltså vissa gamla kläder har jag säkert kvar. Jag kommer inte ens ihåg nu när vi... Det var ju liksom för 1 år sedan som vi började packa ner husen.
Nej, du vet inte vad det är för grejer du har packat med dig typ.
Nej, men för jag tog ju bara med mig jättelite kläder till exempel till Elcent, alltså till stopp 2. Så
men du har packat dem för en semesterresa liksom.
Och det kan man säga.
Det har du levt med i ett år nu.
Och det är det jag använder nu. Och sen då så ligger ju alla andra kläder och alla, du vet, allt ligger. Och gamla kläder kanske till bebisar som jag tänkte att jag kunde ge till mina barn då när de får bebisar. Mm. Kanske några skolarbeten från barnen, men det tror jag att jag förmodligen sa. Släng!
Du vet, gud, man hade så. Gud. Det här kommer bli så intressant. Det kommer bli som en julafton när du får de där lådorna och ska packa upp.
Ja, för också bara, oh shit, är det så här mycket?
Ja.
Sen har jag blivit tillsagd igen av gubbar. Jag blir tillsagd av gubbar hela tiden i det här landet. Jag förstår inte vad
det är. Vad var det nu då?
Det är att det var någonting med hundarna, att jag stod mitt på gatan med hundarna. Men liksom... Måste du komma i så här 190 med en stor cykel och skrika på mig och mina hundar? Och samma sak var det när jag var med, liksom, med barnen, så träffade jag en kompis i en korsning. Då kommer liksom en stor ranga, liksom, en stor Range Rover med någon liksom, vit privilegium. Ja, du står i korsningen, din jävla...
Så jävla
Jag bara, men är det så jobbigt för dig så att du måste göra så? Mm. Måste du liksom, alltså måste du ta dig tiden att bli så där arg? Han var typ liksom inte mycket äldre än vad vi är.
Men sekunden efter får ju han en hjärtinfarkt. För det är det som händer med män som stressar upp över sådana små saker.
Ja, men det problemet är att det är nästan lika allvarligt tycker jag som att ta sig rätten att säga så här: du är snygg ju. Det är typ samma sak för mig.
Absolut.
Alltså jag vill inte höra din åsikt. Jag kan stå här i korsningen i en sekund även fast det är fel.
Ja, men för det blir alltså, också såhär, för att han gör ju också sig själv en tjänst om han istället vevar ner utan att säga ursäkta, jag skulle behöva komma förbi.
Ja, jag har lite bråttom, kan inte du gå?
Ja, då skulle hans hjärta må mycket bättre. Hans kortisolnivåer skulle vara okej. Om han hetsar upp sig och
mina
sak, då får han en hjärtinfarkt sen senare på kvällen.
Ja, men mina kortisolnivåer var ju bra tills han kom.
Alla skulle göra sig själva och varandra en tjänst om man bara liksom försökte vara lite trevligare mot varandra. Alltså,
ja, nej, men för jag menar man såklart att man kan säga till. Liksom, jag behöver inte stå mitt i en korsning, men jag stod ju också och pratade.
Det går att göra det på trevligt.
Ja, det går att säga såhär, gud jag har skitbråttom, kan inte du flytta på dig en sekund? Alltså, man behöver liksom inte överdriva, det är så överdrivna reaktioner.
Ja, men 100% jag håller med. 100% jag håller med. Alltså, det känner jag att man vill uppmana alla till att vara så här positivare.
Ja, och snälla. Jag står väl inte och skriker på folk som står mitt i korsningar eller vad det är, som redan man ser har, det är ganska jobbigt att gå omkring med två hundar och barn och grejer. Alltså man gör så gott man kan liksom.
Det är klart man gör. Gör vi väl alla hela tiden. Men du, apropå stress alltihopa, nu är det dags. Badväskan är packad, jag måste sticka ner stranden nu. Nej, först måste jag hjälpa Silvia rösta. Det är ju typ det viktigaste av allt.
Och jag känner, vet du vad jag känner? Jag känner att Filip har börjat koka en bolognese, för det luktar i hela... Det är ju trevligt. Så det var ju gulligt att han gjorde det. Men, så jag ska väl få mat här nu när jag lägger på.
Tills ni hör oss igen nästa vecka kan ni antingen ringa oss på vår telefonsvarare. Ja. Numret finns i This is 40-profilen och där kan ni också kolla vad vi har för oss. På Instagram då, This is 40. Jag heter Karin Bastin och bloggar på The Way We Play.
Ja, jag heter Isabelle Monfrini. Jag bloggar inte. Jag orkar knappt skriva text. Alltså, blogga inte för mig. Prata kan jag. Och det vet du.
Det verkligen. Så är det bara.
Så är det bara.
Puss och kram. Vi hörs igen nästa vecka.
Puss, puss. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Yeah.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.